God morgon, god morgon.
Ja, nästan god förmiddag, va? Eller? Förmiddag. 11 i klockan. Snart dags för första drinken. Nej, jag bara skojar.
Ja, hur är det då?
Det är inte så bra.
Det är inte så
Nej,
bra.
Det är inte så bra. Hissen är inte så... Min hiss är ganska långt ner idag.
Ja, okej. Okay.
Det vände, kan vi säga.
Det vände? Ja. Varför då? Berätta.
Nej, men jag var ju så peppad
ja, förra gången. Du hade sån energi och jag hade typ migrän. Jag minns knappt ens vad jag sa förra gången, men jag ska försöka vara lite roligare idag.
Nej, men som sagt, jag höll ju på att skryta om min den här... kurvan.
Ja, den var ju på väg upp.
Ja, det är den inte längre, kan jag säga.
Nej
men det har varit en ganska liksom jobbigt så sen vi såg senast. Och en av anledningarna till det är då att jag har hållit på med korrektur. Ja. Korrekturläst. Och det var jag ju inne på redan.
Ja,
när
ja.
Vi, eller jag var liksom i slutet av redigeringsfasen då, tror jag.
Ja.
Jag minns det när jag är nu i den här fasen igen. Att under den här allra, allra sista fasen fram tills manuset går till tryck. Så mår jag skit. Jag glömmer det mellan varv, liksom, mellan gångerna. Men jag minns det nu när jag är här igen. När vi hade den här podden Skriven bestseller, eller en annan bok, så hade vi, då pratade vi om vägen liksom från en idé till färdigt manus. Och vi pratade om redigering. Men jag tror inte att vi pratade så himla mycket om just den här sista... Liksom,
nej, vi gjorde nog inte det.
Nej.
För det är så kort fas oftast.
Ja.
Den är intensiv men ganska kort. Så att,
ja.
Och man kan inte göra så mycket åt den. Det var nog därför vi hastade över den lite snabbt.
Ja, det var nog det.
Men den kan ju vara mörk ändå.
Den är mörk. Jag hade ju gjort någon liknelse när jag skulle förklara för... Som jag vet inte om den är lite magstark. Men jag tänker att om redigeringen är som matsmältningssystemet, kroppens matsmältningssystem, så är liksom korrläsningen som ändtarmen. Alltså det är det här allra, allra sista. Så.
Vad händer i dig då när du skriver?
Nej, men, ja, det som händer i mig är att jag blir så otroligt... jag går in i något väldigt... Jag tycker inte om... Jag tycker att ordet kontrollfreak är liksom för starkt. Och det är också ganska, det är ett nedsättande ord verkligen, som antyder att man är överdriven. Och det kanske jag är. Men jag har ett otroligt kontrollbehov. Och i den här fasen då med korrektur så stressar det mig något oerhört att vi är så nära tryck, som sagt. För den går till tryck nu, liksom bara några dagar. Och fortfarande så hittar vi saker att förbättra. Och det är ju så. Jag menar, det är ju därför man korrläser, för att hitta de där sista grejerna. Men det stressar mig. För då blir jag liksom att om vi hittar det här, vad är det då mer som finns kvar som vi har missat? Och där händer det någonting i mig som är otroligt jobbigt och obehagligt. Jag har svårt att somna. Jag blir liksom gråtfärdig.
Du jobbar dygnet runt då? Eller?
Ja, men det gör jag. Och då har man ju också en extern... Då kopplar man ju in... Det är ju så många som har läst manuset längs vägen. Men man kopplar ju även in en extern korrekturläsare. Så läser den personen. Och jag vill alltid läsa igen efter den personen har läst. Och jag vill läsa så fort vi gör några nya ändringar och så. Så jag har en väldigt liksom... Jag kan inte bara släppa... Men just det här med att hitta fel, jag måste bara ta ett exempel. Då har korrekturläsaren liksom markerat på ett ställe där, det är mot slutet av den här boken som kommer i januari. Mot slutet av boken så finns det en mening som slutar med så här, att där bilen brukar stå parkerad. Så är formuleringen. Och då har de markerat att det står så, där bilen brukar så parkerad. Så de har liksom markerat att det ska in ett T, mycket riktigt. Liksom. Det är bara att jag känner att... Men, hur är det här möjligt? Det kan inte stämma att vi har läst det här. Jag har läst det massa gånger, förläggaren har läst det, min agent har läst det, redaktören har läst det, jag har haft testläsare. Vi är många som har läst det massor med gånger. Hur kan vi inte ha upptäckt det här? Så går jag tillbaka till gamla variationer och kollar. Jo, men mycket riktigt. Liksom. Det står ju så. Det har hela tiden stått där bilen brukar så parkerad. Och då kan man, det är jättebra att vi hittar det här. Men som sagt, då triggar det igång mig att vad mer har vi missat?
Jo, för det svåra är ju ord som är ord.
Precis.
När det blir fel så är det ändå ett ord. som man känner igen.
Exakt.
En ordbild, det är ju lättare att hitta korrfel där man har kastat bokstäver kanske och det blir något helt konstigt som man aldrig har sett.
Verkligen.
Men just det där helt vanliga ord, små ord.
Ögat blir ju blint till slut. Så här är det också, att nu kan jag inte göra några ändringar i själva dokumentet längre. Det har liksom blivit en pdf-fil och man har satt det, som man kallar det. Mm. Man sätter boken så att det ser ut som boksidor. Och då är det redaktören som äger dokumentet och kan göra ändringarna. I den omvandlingsprocessen så kan det också hända att vissa saker faller bort eller att det blir någon avstavning som inte stämmer. Och jag har sett någon grej som var kursiv i liksom originaldokumentet som, där kursiveringen har fallit bort eller sådär. Och det stressar mig också, det är samma sak. Om det händer nu, vad händer i nästa vända då? Alltså, så det är därför jag måste hela tiden läsa det igen och igen och igen. Och gör jag en ändring så får jag nojor liksom att gick den här ändringen in? Nu måste jag gå tillbaka och kolla. Jag måste kolla att den är med i nästa vända.
Ja, ja.
Och det är där jag inser att här någonstans börjar jag bete mig lite sjukligt liksom. Jag kan inte låta bli, men jag gör det ändå. Och jag
men
mår
hur många
piss.
Gånger läser du det här egentligen?
Ja, det går inte att räkna.
Är det sant?
Ja. Och jag är fortfarande, nu har jag skickat iväg det. Jag satt och jobbade i fredagskväll och i lördags. Och så skickade jag iväg det. Och sen får jag tillbaka det igen på tisdag förmodligen. Och så måste jag lämna det på onsdag. Och då är det liksom verkligen slutkorr. Så då är det sista.
Och då kommer inte du sova någonting där.
Nej, förmodligen inte. Men det ska bli väldigt skönt när det är klart.
Ja.
Men jag tror att jag ropade hej lite för tidigt. För förra gången var jag så himla... Jag minnas att jag var sådär... Åh, det är så skönt att kunna släppa taget. Ja,
ja fast grejen är, man tänker ju att... Det är ju det. Man har ju det som en tanke. Att nu är det bara korret kvar. Men det är inte bara. För det är faktiskt ganska hemskt. Det är
ja, du håller med.
Ja, för jag det tror gör
du
jag.
Har inte alls samma
Nej, det har jag
kontrollbehov
inte.
Som jag har det när det gäller det här.
Men jag tycker ju att det ofta är ganska dåligt då när jag ska läsa sista gången. För jag tycker jag läste så många gånger innan och sådär. Så att, och jag upptäcker ju också fel grejer jag vill stryka framför allt.
Mm, samma här.
Ja, så att då, det liksom, det är inte så himla bara. Om man säger det till släkt och vänner och familj också, att men nu är jag snart klar, nu är det bara korret kvar.
Ja.
Och så ser man framför sig att man ska sitta där och göra små duttididutt-ändringar i någon sorts frid och harmoni, och så kommer det liksom över en och så är det inte alls något fridsamt.
Nej.
Så att det är ju tufft in i det sista faktiskt. Det ska man inte...
Nej,
man ska komma ihåg till nästa gång att korret är svinjobbigt.
Ja, precis. Påminn mig.
Ja.
För just nu känner jag så här, jag tänkte på den här. Det fanns ju en sång, eller finns en sång av Green Day. Wake me up when September ends. Känner, kan vi liksom sätta in november där.
Ja, just
Wake
det.
Me up when November ends.
Det skriver vi under på.
Ja. Mm. Men hörru du, din hiss då? Var är den? Den åkt upp eller ner sen förra gången?
Jo, men den har faktiskt åkt upp lite grann.
Mm.
Och som jag nämnde förut, när förra gången vi spelade in, så jag hade sån huvudvärk hela den dagen.
Det var ingen bra start.
Nej, gud. Och så det låg kröp liksom i pannan på mig först. Och sen så accelererade det under dagen, så jag fick ju gå hem och lägga mig sen på kvällen. Och,
ja, jag vet.
I 2 timmar och sova.
Ja. Så jobbigt kan det vara på podden.
Ja. Nej, men det var så tråkigt, för att man vill ju vara alert och sådär. Så det påverkar nog mig ganska mycket då.
Jag tycker inte att det märktes. Det märktes inte på hur du var i podden. Men däremot var det ju synd om dig att känna så.
Ja, det var som att jag var liksom instängd i någon glasbubbla, kändes det som.
Mm.
Men jag mår i alla fall lite bättre nu, tycker jag. Det är inte på topp, det kan vi inte säga. Men det är ändå över marknivå.
Ja, det är habilt läge.
Ja,
liksom.
Ja.
Men du, vad har du haft för dig då sen sist?
Men jag har varit ute och rest lite. Gjort lite biblioteksframträdanden.
Just det.
På olika ställen.
Berätta för oss.
Ja. Gud, herregud. Alltså, jag var i Vansbro för ett par veckor sedan. Det var jättetrevligt. Men det är något speciellt, tycker jag. Nu har jag ju gett ut några böcker och varit ute på några biblioteksprat. Men just det här att man tar bilen eller åker tåg och det är mörkt. För det är ofta, jag vet inte varför, men det är ofta på hösten som man kommer till de här biblioteken. Eller mörkt ute och så är det upplyst, liksom, det här biblioteket. Och så letar man sig in och det är liksom sig likt på alla ställen. Och när det är så mörkt, man vet inte riktigt var man är någonstans. Men jag var ju Vansbro i alla fall, och det var jättetrevligt. Sen så hade jag en ganska... Åh gud, alltså, en sån surrealistisk dag här i tisdags. Då var jag i Småland.
Aha.
I Hultsfred.
Mm. Mm.
Ja. Mm.
Och vad hände i Hultsfred?
Ja, du, vad hände i Hultsfred? Det hände så mycket.
Det var frågan var snarare, vad hände inte i Hultsfred? Eller?
Det var bara så, det var som sjuk dag liksom. Jag åkte hemifrån 9:30 och så åkte jag tåg. Och så kom jag till Hultsfred 14:00. I Hultsfred en tisdag 14:00, det är inte så mycket rush liksom. Så jag fick leta mig fram till något ställe där jag kunde sitta och äta och låta timmarna gå. Det var 3 timmar jag skulle döda inför det här framträdandet som var 5:00.
Ja, för jag såg något. La du ut på Instagram i dina stories eller något? Att vad gör man tips på
vad
man
gör i Hultsfred? Ja, men jag fick ju inga tips. Det fanns ju inget. Så jag satt på en pizzeria då och han som hade den där pizzerian var jätteotrevlig. Alltså, träffa otrevliga människor.
Nej.
Jo, och jag menar, nu ska jag inte säga något negativt om Hultsfredsborna så, för det är ju november och vem som helst blev för knäpp då, men det var som att hela dagen var så sjuk.
De hade liksom, var det som att det liksom hade gaddat ihop sig mot dig? Att
det, ja, det var här... världen mot mig den här dagen. Ja. Nej, så jag satt där och åt min hamburgertallrik och sen så när jag skulle prata på det biblioteket, så det är väldigt olika hur många som kommer på de där tillställningarna, hur mycket de annonserar, vad det är på tv just den kvällen och sådär.
Verkligen.
Ja, ja. Men den här gången då så satt det, jag tror att det var 10 personer i publiken. Och som satt liksom, de hade ju ställt upp rader av stolar där, så det var kanske 6 stolar i varje rad i en lång tarm bortöver så i rummet.
Okej.
Okay. Ja, så att, och alla som kom liksom hade satt sig, den första sats kanske på 3:e raden, så jag kände mig helt ensam.
Ja, så att folk tenderar att sätta sig liksom så långt bak kan, eller i bakre änden liksom.
Ja. Och så försökte jag skoja lite liksom, att törs ni inte sitta lite längre fram och men då tittar de bara på mig så här. Så de såg så arga ut också. Så här stenansikten, stone face rakt igenom.
Gud,
och jag försökte verkligen att skoja och skämta kunde... och jag försökte på alla sätt liksom få igång dem lite, men vad jag än sa så bara glodde de på mig. Och hela dagen därpå sen så liksom jag såg de här ansiktena framför mig, det var en man som log lite i alla fall när jag sa något, men de andra bara stirrade på mig. Och jag har varit med om några såna här tillfällen förut, och det sjuka är att 2 av de tillfällena har varit i Ludvika. Alltså, mina topp 5 sämsta framträdanden är 2 av dem i Ludvika.
Vad tror du det beror på?
Ja, jag vet inte. Kan du förklara vad det beror på?
Nej, jag kan inte förklara vad det beror på. Jag tänker också,
vad är det som händer liksom?
Nej, men det är så spännande då att man har tagit sig ut trots allt en vardagkväll.
Ja.
Och liksom gått iväg på det här biblioteksbesöket.
Ja, det är ingen som tvingar dem.
Nej.
Nej.
Och förmodligen då så har de ju läst dina böcker och tycker det är jättespännande att du kommer. Alltså de gillar, annars skulle de ju aldrig gå dit. Och Nej. Då är det så konstigt att man inte kan få till liksom...
Att man inte kan få någon
respons.
Nej!
Det är faktiskt,
och så tänker jag så här att om man tittar på någon, en livslevande människa, det är ju inte bio det här, det är ju inte att titta på tv heller, utan det är ju, jag sitter där som en livslevande person. Ja. Och så försöker jag få kontakt och ler mot dem och försöker vara lite personlig, lite småkul sådär. Och de bara liksom rör inte en min. Jag tycker det är så konstigt.
Ja, det är nästan lite provocerande.
Det är jätteprovocerande.
För okej, okay, man har ingen liksom, om man går till något event som publik, nej, man kanske inte har någon direkt skyldighet.
Nej.
Men man har en roll att spela, lika väl som, nu tänker jag högt bara.
Jo, men det är lite så, för att i ett rum så blir det liksom energi.
Ja, och när man är så få i publiken,
ja,
då, eller liksom, 10 är ändå en bra crowd för att ha ett biblioteksbesök, det var inte så jag menar. Men,
ja, det var det värre än så.
Ja, ja. Men det är ändå liksom, det är ändå inte... Ja, det är ingen biosalong.
Nej.
Och då blir det ju liksom en personligare...
Och det är upplyst och alla syns. Det blir liksom en grupp.
Ja.
Det var ganska hemskt.
Och vad tråkigt, stackars dig.
Ja, det var faktiskt inte så kul. Nej, och sen så efteråt då så fick jag ett munspel.
Ett munspel?
Ja, av biblioteket. Ja. Och jag var på sånt där liksom... irriterat humör. Jag skrattade åt det här munspelet. Jag skrattade flera dagar. Och först blev jag glad så här när bibliotekarien... Eller först blev jag glad. Jag blev lite, det var lite kul med munspelet också. Men att det var så litet.
Aha.
För ibland när man är på bibliotek så får man såna här stora böcker.
Mm,
kommer
verkligen.
Du ihåg när vi glömde den där boken vi fick en gång?
Gud, vi glömde. Vi,
förlåt.
Kanske inom... Ja,
ja, det vägde väl 4 kilo eller någonting.
Vi var, gjorde
vi var också i Småland.
Tillsammans. Ja, det var också i Småland. Ja, ja. Vi säger inte var.
Nej, vi säger inte var.
Men vi, fick en jättestor, tung var det.
Tung bok.
Alltså riktigt sån här coffee table.
Ja, den var jättesnygg.
Ja, men, det var den verkligen.
Men det var inte värd kanske att släpa på tåg.
Nej, usch vad hemska vi låter.
Vi låter så hemska nu. Och,
snälla, men, vi vill gärna komma ut.
Ja, det är på riktigt jättekul. Men ibland så blir det liksom helt fel bara. Men jag åkte som sagt hemifrån mig 9:30 på förmiddagen. Jag kom hem 12:15 på natten. Pratade för 10 personer och fick ett munspel. Det var det.
Mm. Okej, okay, men hurra!
Hurra!
Ja. Jag var med om en grej helgen. Jag kallbadar ju.
Ja.
Ja, det kan vi prata...
Det kan vi prata mycket om, det kan för det är helt fascinerad över. Ja, du är en sjuk person.
Ja, lite kanske. Ja. I det fallet så då tar jag den sjukdomen, för det är... Jag älskar att kallbada.
Ja, men det måste vi återkomma till.
Ja, det får vi göra. Ja. Men i alla fall då badade jag tillsammans med en kompis som heter Sofia. Det är då en liten brygga som ligger vid ett sånt här... det finns en liten klubbstuga där och så. Och det ligger vid en sjö, det är en insjö. Och runt den här insjön så finns det en slinga liksom man kan promenera. Det är många som gör det, sådär, kanske 7 kilometer eller någonting runt. Och det går... De flesta liksom sträckningar är ganska nära vattnet. Hur som helst, vi var på den här bryggan, vi badade. Och så hade vi klätt på oss och skulle liksom börja gå därifrån. Och då stannade till en dam ovanför bryggan. Och liksom så ropade hon ner till oss. Hörde ni att det var någon som ropade på hjälp? Va? Sa vi. Vi hade inte hört någonting då, för vi pratade. Men då var vi liksom, tystnade vi och så lyssnade vi. Och då hör vi en mansperson som ropar... Hjälp! Alltså ett ord bara så. Ja. Med liksom ganska... Det låter som att han verkligen tar i och ropar hjälp! Och så försökte vi liksom ropa tillbaka.
Ja.
Man rigger,
vi såg kanske, ingenting.
Vi såg ingenting.
Ja.
Det började... Det hade inte börjat skymma än, men det var på väg liksom mot skymning. Men vi såg ingenting. Inte från därifrån vi stod.
Mm.
Men vi tyckte att det är svårt också när det är vatten att höra exakt varifrån det kommer. Men vi tyckte att det liksom var det som en liten udde som sticker ut med lite vass och lite skog. Att det kom därifrån. Så vi försökte liksom ropa tillbaka och säga, liksom, är det någon där? Du vet, så som man gör.
Mm, mm.
Men så tystnade de här ropen.
Mm.
Och då hamnade vi i en liksom situation. Vad gör vi nu? Ska vi bara liksom, jaha, då kan vi inte göra mer och gå härifrån.
Uh-huh.
Och då tyckte vi, nej men det känns, ingen av oss kände liksom att det var okej. Okay. Det kändes inte... rätt.
Nej.
Och så träffade vi ytterligare en dam som vi resonerade lite med, och så sa hon, ja men då får vi ringa 112 liksom. Så då min kompis ringde och beskrev väldigt liksom sakligt och sansat vad det var vi hade hört. Att vi inte hade sett någonting, men att det var någon som ropade på hjälp och att det var en mansperson. Och sen så bad den här operatören att vi skulle vänta på platsen och skulle skicka någon ambulans, tror jag hon sa, eller något sånt där.
Ja.
Och så står vi kvar där. Och sen, jädrar i min lilla låda, då börjar de anlända. Det kommer 2 ambulanser. Det här är alltså blåljus och sirener och fullt pådrag.
Ja.
Jag tror att det var 2 ambulanser.
Ja.
Det kan ha varit 2 poliser med liksom dykare och en bår, och de rullar ut.
Wow.
Och det är liksom båt och det är extra styrkor inkallade från andra delar av Storstockholm. Sen börjar de prata om en helikopter. Då kommer det en helikopter. Och det är liksom, allt det här händer och de söker upp oss då. Är det ni som har ringt? Är det ni som har ringt? Ja. Och vi får ge liksom våra redogörelser igen då, samma sak. Och de börjar ju jobba där då naturligtvis. Samtidigt så samlas det ju väldigt mycket folk.
Ja.
Så blir det ju med den här typen av insatser.
Ja, visst.
Det som jag egentligen vill prata om är inte själva insatsen, utan så här hur vi tänker och hur vi reagerar i de här situationerna. För det var en farbror som liksom kom fram till oss då, och han förstod att det var vi som var de som hade ringt in och liksom rapporterat här. Då säger han så här, att det här var ju väldigt stort pådrag. Liksom, var det verkligen nödvändigt? Ungefär som att vi hade då överreagerat.
Ja.
Och vi hade ju bara ringt och liksom rapporterat vad vi hade hört.
Ja, ja, ja.
Det var inte vi som hade liksom skickat någon beställning på
en helikopter och så vill du ha en bår och så vill du ha tre.
Nej. Det var så sjukt. Men ändå kände man så. Jag blev jätteilla berörd. Jag bara, gud, vad har vi gjort? Liksom? Ja. Har vi reagerat som hysteriker? Liksom, ja. Och sen så kom det ytterligare en man då gående som hade promenerat den här vägen runt sjön. Och han är liksom en bekant som vi vet lite vem han är. Så han stannade och pratade och visade sig att han också hade hört det här ropet på hjälp. Och då känner man sig alltid lite så här, ja, det var inte bara vi liksom, det var någon mer som hörde. Och vi hade ju även den här tanten som hade hört. Men han sa att Johan hade hört det här ropet på hjälp. Men så sa han så här att, men jag tyckte inte, det lät inte liksom panikslaget. Så jag tänkte att det var nog ingenting. Och då liksom späddes det där på, känslan av att vi hade överreagerat och så. Men sen i efterhand så kände jag, men hur låter panik då?
Ja,
vem bestämmer hur man ska låta när man ropar hjälp för att någon ska reagera?
Ja, visst.
Alltså det blir väldigt konstigt om man tänker, jag ropar hjälp.
Ja.
Men det lät inte tillräckligt. Ja, hur som helst den här insatsen, jag vet inte vad som blev resultatet av den. Vi hade ju aldrig kunnat tänka att det skulle bli så stort.
Nej.
Men det lämnar mig med lite den här tanken av någon ropar på hjälp och ändå så är det liksom...
Blir ifrågasatt
att man ringer och rapporterar en sån grej. Så det är liksom som att är man en potentiell räddare i nöden eller kostar man skattebetalarna en jävla massa onödiga pengar?
Just det.
Så att sen min kompis då, vi var båda ganska omskakade efter det här. Och hon ringde en kompis till sig som var polis, eller som är polis, och berättade och frågade, liksom, överreagerade vi eller gjorde vi, vad säger du?
Ja.
Och den här kompisen hade sagt, ni gjorde 100% rätt.
Ja.
Det här är precis vad man ska göra.
Ja, men vad bra.
Så det känns ändå skönt, men jag vill ändå liksom bara, tycker det, liksom, vi måste ju våga reagera i situationer. Och det kan väl inte finnas ett rätt sätt att ropa på hjälp.
Exakt,
ja.
Exakt.
Ja.
Nej, men jag tror att man har någon föreställning om att hur saker och ting ska låta. Jag såg någon dokumentär om den här Arboga-kvinnan. Och så var det ett inspelat samtal då från SOS. När den här kvinnans mamma blev ju väldigt... hon blev knivskuren. Och hur hon ringde hemifrån sig och berättade om sina skador. Och hon lät ju inte alls liksom... Hon pratade ju som vem som helst och sa, ja, det är hål överallt, typ. Jag menar, det är ju ingenting, jag hade ju inte, om jag hade varit filmregissör och skulle lägga repliker i hennes mun, så hade jag inte gjort det så, och inte med det tonfallet eller någonting. Så att det är nog så, vi får lära oss att det är inte så på film jämt.
Nej, precis. Det är liksom... kanske...
alla är olika liksom, och skriker på olika sätt.
Ja. Och sen är det just det här, i såna här situationer där det är, för det har man ju, så är det ju bevisligen, att det är större sannolikhet att man ingriper om man är ensam och uppfattar något sånt här.
Aha.
Man tror att det förhåller sig tvärtom, att ju fler människor som finns runt omkring, desto, liksom, men det är då som, som ingen ingriper, därför att alla tror att någon annan gör
man
väl det.
Man kanske avläser hur de andra tänker och reagerar också. Att, men de andra verkar ju lugna, då är det
så, då är jag det också, precis.
Ja, för jag ska inte vara hysterisk.
Nej. Men sen måste jag bara säga också att jag kände att det satte igång någonting i mig. För sen dagen efter så var jag i ett stort köpcentrum. Och då stod jag på en plats och så kom det en tjej utspringande ur... hon kanske var 13 eller någonting. Kom utspringande ur en leksaksaffär. Och så kom det en farbror efter henne, en betydligt... alltså han var men gammal. Och så höll han henne väldigt hårt i armen. Liksom tog ett jättehårt grepp om hennes arm. Och liksom hon eller var liksom så här. Men då gick jag faktiskt fram... och sa liksom, vad är det som händer här? Det är liksom, är allting okej? Okay? Försökte prata med den här tjejen. Nu gick det inte riktigt att nå henne. Hon var så upprörd och sådär. Jag sa till den här farbrorn att han sa någonting, att vi känner varandra. Och så sa jag, men du får ta försiktigt i henne. Liksom. Och sen kom hennes mamma och tog över. Men ändå, då kände jag att jag kände lite att jag hade någon sån här...
du hade fått
lite... jag hade fått lite en känsla för att, ja men det är... viktigt att kunna ingripa, hellre en gång för mycket än en gång för lite. Nu känner jag som att jag sitter och, men jag tror att det är rätt. Man kan aldrig veta när det verkligen är på riktigt.
Jag måste ventilera en sak här.
Ja, det här är rätt.
Ja. vän av ordning.
Vän av ordning.
Vän av ordning vill yttra sig. Jag har ju så otroligt svårt med det här med att så många butiksbiträden och folk överhuvudtaget i servicebranschen håller på med det och niar. Jag accepterar det nu. Jag förstår. Okej, gör det då. Nia. Men då måste man lära sig hur grammatiken funkar.
Hur tänker du då?
Jo, jag tänker så här. Om jag står vid en kassadisk, mitt emot mig står ett butiksbiträde. Jag är helt ensam i lokalen och så säger hon så här: är ni medlemmar?
Ja. Ja, just det.
Och jag tittar mig omkring så här: hur många är vi här? Eller välkomna tillbaka.
Ja, just det.
Jag blir helt tokig.
Mm.
Man kan ju inte, det heter ju är ni medlem? Just om man det. Vill använda man ni vill... då.
Precis.
Du har aldrig varit med om det här?
Ja, men, jo, nu när du säger
alltså, det. Alltså
det
är helt sjukt.
Ja, det har du faktiskt rätt i. Jag har inte tänkt på att de faktiskt också använder det. Jag har tänkt på att man ibland blir niad.
Jo.
Men inte att de också använder det som någon slags...
pratar till en som att man vore två personer.
Just det. Ja. De kanske ser en till person. Man vet,
ja, man vet inte. Ja. Och jag tänker så här att jag ibland att jag borde säga till där och då. Men det törs jag inte. Och det känns också lite, det känns lite kränkande mot den personen. För jag tror inte att det är den personen som har kommit på.
Nej, det tror inte jag heller.
Att hen ska nia.
Nej.
Utan det kommer ovanifrån. Och jag precis. Förstår också att nu har vi inte niat i det här landet på liksom 50 år eller sådär. Och så ska vi nu börja med det. Så jag förstår att det inte ligger så naturligt för oss.
Mm.
Men därför så tycker jag faktiskt att ni som har butiker och restauranger, håll inte på att tvinga era anställda att använda ni när det inte ligger naturligt. Det blir bara helt konstigt.
Mm. Jag tycker man har hört så många nu som också upplever det precis som du säger.
Ja.
Man upplever det inte som så som jag antar att det är tänkt att upplevas, som någon form av liksom, respektfullt eller så artigt.
Nej.
Utan man upplever det som väldigt främmande och konstigt.
Ja, och det blir så krystat på något sätt. Jag kan... För 10 år sedan då, när man började med det här igen, det var väl ungefär då, då blev jag jätteprovocerad när någon sa så här: vill ni ha en påse eller så här, vill ni ha kvittot eller så där. Men okej, det är okej nu. Jag tar det.
Då kom inte
men säg inte är ni medlemmar?
Nej, just
till
det,
en okay. person.
Nej. Så du är okej med själva fenomenet men inte med
riktigt.
Det språkliga?
Men jag kan acceptera det, men jag kan inte acceptera det grammatiska felet.
Nej, men du, då har jag, nu kom jag på en grej. Då kanske man kan, nästa gång någon frågar då, vill ni ha en påse? Ja, det vill vi.
Ja, precis. Om man är lite grinig.
Ja, men precis. Nej, men... Ja, det vill vi. Så ja. Får vi se. Alltså det, då, ja, på något vis så.
Precis. Mm. Men tänk på det, hörni.
Ja.
Men jag, som sagt, jag riktar mig inte till de som säger utan till de som tvingar de här personerna att hålla på med det här. För att då kan man hålla på nia en lång stund och sen så kommer det ett du på slutet ändå. Så det ligger ju inte, det ligger inte naturligt alls.
Nej.
Nej. Vi struntar i det där med niandet. Kan vi inte säga det bara?
Ja, vi bestämmer det.
Ja.
Ja. Och frågar dem så säger de, vill du ha en till påse? Ja,
det vill vi.
Ja, det börjar bli ett uppfostrande avsnitt det här.
Ja,
vi liksom...
Man ska le när man går på föredrag.
Och exakt.
Man ska ringa till 112. När man
och man ska inte hålla på att larva sig med ni.
Nej.
Men det kanske är så att vi inte alltid är så himla...
Bra.
Nej, precis. Det kanske finns andra sidor av oss också.
Jaha.
Vi pratade lite om, eller när vi mässade om vad vi skulle prata om idag.
Mm.
Så var du lite inne på att vi kanske ska prata om polisbilsskam, sa du.
Ja.
Ja.
Ja. Jag vet ju att du råkade ut för en grej för något tag sedan.
Ja, usch, det är fruktansvärt jobbigt faktiskt, känner jag. Men,
nej, men du sa att du ville berätta om reaktionerna, olika reaktioner du får efteråt när du...
när jag har begått det här brottet.
Ja.
Ja, men precis. Jag är inte bara så att jag ringer 112 när jag hör andra ropa på hjälp, utan det händer även att jag hamnar i eget klammeri med rättvisan. Ja, men för ett tag sedan, för ett par månader sedan, så åkte jag fast i en hastighetskontroll.
Mm.
Och det var en Trafipax-bil som tog mig.
Vad är det?
Ja, det är en sån här undercover-bil. Man ser inte att det är en polisbil.
Typ en Opel eller?
Ja, en Volvo.
En Volvo?
Jag tror att det är standard att det är Volvo.
Okay.
Ja, i alla fall, det här var en Volvo.
Ja.
De stoppar mig på motorvägen liksom, innan jag har förstått hur jag ska göra. Liksom, jag tog mig jättelång tid. Hur förväntas jag stanna verkligen mitt på motorvägen? Jag väntade att de skulle köra om mig och liksom visa tydligt.
Men de
spade.
Blinkar på något sätt.
De blinkar ju med det här röda och blåa. Men jag tänker, men det kan man väl kanske köpa på Clas Ohlson. Vem vet jag om, hur ska jag veta att det här inte är en vägpirat? Liksom.
Ja, precis.
Hur som helst. Till slut så stannar jag då, eller till slut, jag stannar på vägrenen, på motorvägen. Ut kommer en polis som kommer fram till mig, jag får blåsa. Utan att tala om resultatet av det här blåsandet så säger hon bara till mig, okej, du får följa med till bilen här bakom. Ja, jag vet ju med mitt förnuft att det inte liksom har gett något utslag på den här, men ändå så blir man ju väldigt, går man igång ännu mer där. Får jag följa med till polisbilen, sätter mig i baksätet på det här, så hon lägger på så här kräkskydd.
Nej.
Jo.
Nej.
Ja. Där får jag sätta mig. Vi kliver in. Hon har då en kollega där fram, så de är ju två. Jag sitter i baksätet. Dörren låses.
Okej.
Okay.
Nu är det hårda tag.
Och sen så får jag en ganska liksom myndig föreläsning om hur fort jag har kört och hur mycket för fort jag har kört.
Mm.
Och jag har då kört 20 km i timmen för fort.
Mm.
Vilket är väldigt mycket.
Mm.
Mm. Och så får jag då, så säger hon, ja, liksom det är brott si och så mot paragraf det här och det här, och åklagaren har bestämt att det är så här mycket böter, och då har du valet att erkänna på plats och skriva under här, eller så kan du bestrida och gå till domstol och då är det si och så. Väldigt så här myndighetsspråk liksom.
Mm.
Och just den här formuleringen, du kan erkänna brott på plats liksom, den bara ringer ju i skallen på mig. Men jag sitter ju där och jag säger, jag erkänner. Jag skriver på liksom, det är klart jag ska betala, jag känner mig jättedum. Och liksom fruktansvärd, skamlig upplevelse. Jag känner mig så smutsig.
Ja.
Så. Smutsig känner jag mig. Dålig, jag är liksom samhällets fiende nummer ett.
Ja.
Dessutom var det ytterligare problem, men det behöver vi inte ens gå in på. Det var liksom med den här, med skatten på den här bilen. Vi hade precis köpt den. Vi hade inte liksom fått någon... Något, det hade gått till... Det måste ha gått via bilaffären på något vis. Och så det hade blivit ett glapp där. Så det var även trafikförbud på den här bilen. Ja, utan att vi hade uppmärksammats på det. Det här var liksom
dagen.
Så jag kände mig riktigt, riktigt usel och dålig på alla sätt och vis när de lämnade mig. Och sen då när jag berättade om det här efteråt, då, till exempel för dig, men för vänner och sådär. De flesta reagerar på ungefär samma sätt.
Mm.
Liksom, med sympati och med liksom att tycka synd om mig eller känna med mig.
Mm.
Men också genom att säga då att det var väl ingen, alltså inte det var väl ingenting, men det här var inte så farligt, det hade kunnat vara, eller så här. Det hade varit en annan sak om någon hade kommit till skada eller om du hade liksom, jag förstår att det är jobbigt, men du har inte kört på någon, du har inte varit inblandad i någon liksom krock eller så.
Mm.
Och då känner jag att jag förstår att det är av omtanke man säger så, men det väckte någonting i mig att det säger ju också att det är en villkorad empati.
Ja.
Eller hur?
Att, ja, just det.
Det jag gjorde
var
att köra för fort. Och jag, i och med det så riskerar jag att precis det händer.
Ja, ja.
Att liksom, mitt agerande hade inte varit ett annat om någon annan bil hade råkat köra ut eller det hade sprungit ut en älg eller vad som helst på motorvägen. Jag hade fortfarande kört för fort.
Ja.
Men konsekvenserna, utfallet hade kunnat bli ett helt annat. Och då hade människor eller djur eller liksom jag eller någon kunnat komma till skada.
Mm,
och då hade jag plötsligt hamnat i en helt annan situation där mitt brott var ett helt annat.
Mm.
Och då hade jag inte fått den sympatin eller empatin.
Nej.
Så det kändes liksom, jag kände mig ännu sämre på ett sätt. För jag kände mig, jag är ju så dålig. Jag har ju gjort det här, jag har utsatt.
Ja.
I och med mitt beteende så har jag ändå, jag hade bara tur. Förstår du hur jag menar?
Ja, jag förstår hur du menar.
Ja.
Ja.
Och då är det bara läskigt att tänka att det finns en gräns. Även om man är vänner eller man är liksom släkt eller man är så här, så finns det ändå alltid en gräns för vad...
Men du tror inte att om du hade kört på någon så hade du inte fått empati?
Nej, det tror jag inte. Det hade jag verkligen inte förtjänat heller. Och det tycker jag inte ens jag förtjänar nu. Jag tror att det hade varit en helt annan situation. Trots att mitt beteende var ju exakt detsamma.
Ja.
Så, ja, vad tror du? Tror du att du hade... Vad hade du sagt om jag... Om min historia, om jag berättade för dig, att den istället hade slutat med att jag hade kört på någon. Inte att jag hade kört annorlunda eller mer vårdslöst eller fortare, utan precis så här.
Men jag vill nog ändå tycka att saker och ting som händer i trafiken är olyckor. Man kan vara i och för sig vållande till olyckan, men händer en olycka så det är ju ingen, det är väldigt få som kör på någon med flit. Liksom.
Ja,
och även om man kör i rätt hastighet så kan det ju också hända olyckor, tänker jag.
Ja.
Så att det tycker jag nog att man ska kunna ha empati för, att saker och ting kan hända. Det kan vara plötsligt halka, eller det kan komma ut som sagt ett djur på vägen. Det kan man liksom inte hindra, även om man då kör i liksom 60 på 90 väg, så kommer det ett djur eller något i vägen, så står man där ändå. Så jag tycker man ska faktiskt ha ganska mycket empati för det som händer i trafiken faktiskt.
Mm. Mm.
Det tycker jag nog.
Jag tycker ändå att det väckte. Det var bara just den där reflektionen att ibland, egentligen den enda skillnaden var att jag hade tur.
Ja.
Jag hade kunnat ha
ja.
Otur om man ja. Säger så. Ja. Men jag gjorde mig skyldig till var lika illa. Ja. Så ser jag på det. Så det kanske egentligen är mitt eget förhållande till det. Att jag verkligen men, tycker att det var skit.
Men håller du alltid hastighetsbegränsningarna liksom så jämnt på motorväg?
Nej, men nu gör jag ju det.
Nu gör du det?
Ja, jag hade ju någon form av så här posttraumatiskt stresssyndrom nästan ett tag efteråt.
Alltså, det förstår jag. Så, det förstår jag.
Nej, men jag är mycket med att det har verkligen men gjort sin verkan liksom, på mig.
Mm. Ja, och då är det där skammen att sitta där och kräk.
Det kan inte hända igen. Nej, jag kan inte sitta inlåst på den här kräkdynan.
Nej, precis. Nej, men, så det är det som är grejen. Inte egentligen att du tänker att jag bryter mot lagen nu när jag kör för fort, utan det är att risken att behöva sitta där en gång till.
Ja, det kanske det ligger någonting i det. För det hände ju någonting med en, eller det hände någonting med mig när jag satt där. Ja. Jag kände ju väldigt starkt liksom, ni vet inte, det här är inte jag.
Nej!
Det här är inte jag egentligen, jag är snäll. Jag gör ju alltid rätt för mig liksom. Jag betalar mina räkningar och jag är en god, jag försöker vara en bra medborgare. Alltså men det vet ju inte de.
Nej,
de ser
nej.
Ju bara en person som liksom kör som en...
Fort.
En fartdåre. Ja. Som dessutom det är liksom, trafikförbud på bilen. Det är också så här,
ja, men det var ju helt...
Ja, det var ju verkligen ett... Och det var ju inte något, det tog de in. För det förstod nej, de liksom, nej, det gick nej. Att lösa. Men det kändes som att... Ja, jag tror att det var det som var det mest skakande i hela upplevelsen. Ja. Att jag plötsligt blev en annan.
Ja, en annan person. Ja.
Jag blev någon som hon... För jag sa det till dem också, jag kände mig så tveksam. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag trodde att ni skulle köra in framför mig och visa vägen.
Ja.
Nej, så kan vi inte göra. Vi vet inte vem du är eller vad du har för någonting i bilen. Och så insinuerar du att jag kanske skulle liksom
skjuta
på dem. Och då blir man också så här, men gud, alltså allt det där läggs på.
Ja.
Det skulle kunna vara jag. Det är så de ser mig.
Ja.
Och det var
det är ju
skakande.
En riktig chock faktiskt.
Ja, faktiskt.
Ja. Men jag har ju också blivit stoppad av polisen.
Ja, precis. Så. Jag tänkte, var i består din
och det här är ju helt sanslöst egentligen, för att det hände precis när jag var på väg hem till dig när vi skulle podda en gång.
Jaså, min son. Ja. Har du berättat det här för mig?
Nej, och jag var ju helt chock när jag kom hem till dig då.
Och så sa du ingenting?
Nej, jag sa ingenting. Men jag skämde så mycket.
Men är det sant?
Ja, jag var helt kallsvettig. Gud vad hemskt det var.
Va?
Jag kom i en av rondellerna. Det är ju några rondeller innan man kommer hem till dig.
Ja.
Man åker av motorvägen.
Ja.
Mm. Och tydligen så får man inte byta fil i en rondell. Jag vet inte om du känner till det. Men...
Jag sitter här tyst. Hur ska man bete sig om man vill svänga
till
vänster i en rondell?
Då ska man liksom svänga i rätt. Man ska liksom inte byta i själva rondellen. Utan då ska man liksom hålla sig på samma sätt. Man kör ju in i rondellen, antingen ytterfilen eller innerfilen. Och då när man ska av, om man ligger i innerfilen, så ska man liksom köra så att man kör till vänster då. Är du med?
Mm,
när man kör ut.
Okay.
Då får man inte liksom gena och byta fil i rondellen för att köra ut till höger i liksom avfarten där.
Men det gäller väl om man kör rakt fram i rondellen. Men om man ska göra en vänstersväng i en rondell.
Ja.
då måste man ju byta fil. Va? Då går man väl in i vänsterfilen och så byter man till högerfilen precis när man kör ut ur
omvälen. Nej, det ska man inte göra. Utan du ska köra ut i vänsterfilen och sen byta. Och det här gjorde jag då fel precis framför en polisbil.
Oj, oj, oj. Som var också...
Det var en vanlig polisbil. Ah, okay. Mm. Ja. Och jag tänkte ju inte på det, för jag var ju inne i rondellen och de skulle in i rondellen. Och så bytte jag precis. Och då fick de... blir de väldigt sura på mig. Så då kom de efter mig och började också blinka med såna här ljus. Och jag har ju aldrig blivit stoppad av polisen så där, så jag fattar ju liksom inte vad det var. Jag förstod liksom inte att det var mig då.
Nej.
Ville någonting.
Oj då, nu är det uttryckning.
Så tänkte jag, vad är det för tjuvar och banditer de ska efter nu, tänkte jag. Så var det du. Och det tog ju liksom lång tid så där innan de... och så frågade de så här, varför stannar du inte för... Så här, blev jag jättesura när jag till slut förstod att det är nog, för de ligger precis bakom, jag kanske ska stanna här. Så gjorde jag det i alla fall, och så fick de kolla på mitt körkort och fick jag med en uppsträckning där, och så fick jag blåsa.
Ja.
Och det var ju ingenting.
Nej.
Men det var en kille och en tjej då som kom fram.
Mm.
Och så sa de att du svängde precis framför oss där, och sen så stannade du inte sen när vi... Så du ska vara rädd om ditt körkort, sa de.
Okej, men du fick liksom ingen...
Nej,
du fick inte erkänna på plats.
Nej, och skriva fick inte under. Ens böter.
Nej, okej. Okay. De släppte det.
Mm.
Alltså, det så, här så känner jag. Ut.
Det är skillnad mellan dig och mig.
Ja, det är väl det. Du har liksom den här goda uppsynen. Jag ser det som en riktig skummis.
Men alltså, gud vad jag kände mig dum.
Ja, hur...
Jag kände mig så dum. Och så skulle vi podda precis. Och jag liksom skakade ju
och
så här.
Och så sa du inte det.
Nej, jag sa inte det. Fattar du hur jag skämde?
Gud, det här känns jag som en kris i våran relation. att du inte sa något. Varför gjorde du inte det?
Jag vet inte. Och det har jag funderat på faktiskt. Mm. Jag funderar på det. Varför sa jag ingenting?
Ja.
För jag mådde ju skit.
Ja.
Mm.
Har vi något svar på frågan? Vi vet
Nej,
inte.
Jag tror att jag bara liksom... Att när jobbiga saker händer mig, då... delar inte jag med mig det av det.
Mm.
Då kan jag göra det sen, men inte just då.
Nej.
Det är någon sån grej. Så det är inte personligt mot dig på något sätt. Utan det är bara att jag bara så här, det här kan jag inte ta in.
Mm.
Nu ska jag inte tänka på det här mer. Och så, nu släpper jag det. Och så kan jag liksom inte... och jag vet inte varför egentligen, om det är så att jag tror att du skulle skälla på mig. Så, vad hade du sagt om...
Har du åkt fast för polisen? Då kan vi inte vara vänner längre. Nej, men herregud. Ja, det var ju innan jag hade min egen incident.
Ja, det här var ju... Det var vinter i alla fall, kommer jag ihåg.
Ja.
Så det var kanske...
Nej, jag hade inte tyckt sedan att det var någon stor grej.
Nej.
Och du...
Men jag kände mig som en icke-människovärdig som person, typ.
Ja, men alltså jag kan relatera till den känslan för att förekommande anledning så vet jag hur det känns.
Men det är en intressant fråga det där, varför jag inte sa någonting.
För jag menar, du och jag pratar ju om
ganska mycket.
Ja, nästan allt.
Det måste jag nog säga. Ja. Och du är nog den som jag ändå är liksom mest ärlig med. Att jag har ju sagt jätteknäppa grejer till dig. Du vet ju allt hur jag tänker, tror jag. Men det var någon så här...
det var någonting som hände där.
Eller så bara var det så att jag... Jag tror att det var att jag skämde så mycket så att jag inte ville berätta det. Å ena sidan. Men å andra sidan så tror jag att det var så här också att vi skulle podda. Och att jag ville inte liksom släppa fram det där. Nej. Utan jag ville bara ta bort det. Liksom.
Mm. Mm.
Men jag kunde ha sagt någonting när jag var på podda klart.
Mm. Mm.
Vad som hände på vägen. Eller så.
Jag hoppas att vi ändå... Jag berättade för dig.
Ja, du gjorde ju det.
Och mitt är värre.
Ja.
Känner jag. Men,
fast jag har åkt fast för fortkörning en gång också.
Ja, nu får du berätta. Nu vill jag höra alla dina försyndelser. Så att det liksom blir jämnt. Så det blir jämnt. Till det här förtroendefulla.
Jag körde faktiskt för fort en gång i Grythyttan.
Jaha,
Det var 70 och jag körde 80 faktiskt. Det var inte särskilt...
Nej.
Farligt så. Mm. Men jag brukar vara väldigt noga med att sakta ner i tätorter. Och jag tar aldrig risker liksom när jag kör. Det kan gå fort på motorväg kan det faktiskt göra. Om det är torrt och ljust och så. Då, och det inte är några bilar, då kan jag dra på lite. Men efter din... det du var med om så ska jag inte göra det. Men då i alla fall så kom jag in i Grythyttan och så är det som ett litet krön och så åker man ner mot Måltidens hus och där stod en polis och vinkade in mig.
Aha.
Mm. Det kostade 2000.
Ja, det kostar. Ja. Men du, var det här en... Hur hade du... De som går sköt, alltså? Hade
ja,
de såna,
ja, ja, okay. Laser.
Mm. Okay.
Mm. Och så. Men det var bara att le och betala.
Ja.
Och så. Men då kände jag ändå att det var liksom... Om jag hade kommit jättefort. Alltså nu körde jag för fort. Det är verkligen inte det. Mm. Men, och jag kände mig skakad och jag berättade inte det för så många heller. Mm. Typ ingen. Mm. Mer än den person som var med i bilen typ.
Ja, just det.
Men det är ju sånt som händer liksom, tänker jag också. Mm. Mm. Så någon gång sker det väl liksom.
Men varför är det så skamligt just det här då? Att liksom åka fast för polisen? Tror inte du att det har att göra med just det här att man tvingas... Alltså att man plötsligt
blir annan,
som en annan person.
Ja.
En sån person som man bara... Men jag, det här är inte jag.
Nej, det är inte jag.
Ja. Och sen så plötsligt så är det så man uppfattas.
Ja.
Eller
ja.
Polisen
ja.
Ser ju på en
ja,
i ögonen.
Ja.
Och man har ju uppenbarligen gjort...
Fel.
Jag bara, herregud.
Ja. Ja. Och både du och jag är så här, vi ska göra rätt. Och,
ja, herregud.
Och det är jättenoga det där.
Ja.
Så att det är ju inte, det är en stor sak liksom.
Ja, det är det.
Jag skäms ju när jag får parkeringsböter också.
Ja.
Det är som att jag skulle ha dödat någon då.
Va?
Nej. Men jag
jo, men jag skulle alltså, ha dödat
förstår du? Jag känner mig så himla dålig.
Ja.
Det känns som att jag gjort någon arg.
Ja.
Fast egentligen är ju de bara glada för att de får in pengarna.
Ja,
liksom.
Ja, precis.
Men,
ja, men den grejen, så, ja, det har jag ju fått också, men det går inte liksom, det skär inte genom djupet av min själ.
Nej.
Men när jag blir stoppad av en trafikpaxbil och sitter på ett kräkskydd och blir inlåst i bilen, då skär det i djupet av min själ. Det här kommer jag liksom aldrig komma över. Jag kommer alltid att, en del av mig kommer alltid att veta att... Jag kanske är en dålig människa innerst inne. Nej, jag vet inte.
Nej, du är faktiskt inte dålig människa.
Nej, gud vad bra att du säger det.
Ja.
Ja, lyssnarna kan inte veta.
Men det är jättekul om ni som lyssnar hör av er på något sätt.
Mm,
om ni vill att vi ska ta upp något särskilt. Det här är ju
eller
ingen...
bara ge lite feedback på vad ni liksom, gillar ni. Har ni hört och tagit emot?
Ja.
Gillar ni eller vad gillar ni inte?
Lite reflektioner och...
Mm.
Och så.
Mm. Och vi finns ju på Instagram båda två.
Mm.
Caroline Eriksson Writer heter jag.
Och jag heter Ninni Schulman.
Mm.
I ett ord. Mm. Så. Jätteenkelt. Och om vi inte hörs där så hörs vi om 2 veckor igen.
Yes. Tack för att ni lyssnade. Och nu får ni se till att bevara alla våra hemligheter.
Ja, gör det. Säg ingenting till någon.
Nej, precis.
Hej då.
Ha det bra. Hej.